Vi kommer att beröra darbyismen eller dispensationalismen lite nu och då under de här timmarna. Så jag ska inte nu utförligt gå igenom hur man tänker sig det hela. Men låt mig redan nu nämna att man ger en alldeles bestämd tolkning av Daniel 9, 24 till och med 27 inom darbyismen. Vi planerar en liknande kurs som denna till hösten, 1-4 oktober i Haugesund. Och då har vi tänkt som ämne ha Daniels bok. Det vill säga låta samtliga lektioner handla om Daniels bok. Och då ska vi också försöka säga något mer utförligt om Daniel 24 till och med 27. Det är ju texten om de 70 veckorna, eller som man brukar säga, de 70 årsveckorna. Det som är betecknande för darbyismen, det är att man vill sätta ett stort gap mellan den 69:e och den 70:e veckan. Alla som läser de här verserna kan ju ganska lätt se att det är en profetia om den verkliga fullbordan av Jerusalems upprättelse. Profeten Daniel, han hade ju undrat om det inte var dags med en upprättelse. Han hade läst hos profeten Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år. Och nu när de 70 åren lider mot sitt slut så frågar han Herren om hur det blir med denna profetia. Och då får han ju veta att profetian har en djupare uppfyllelse. Den syftar inte bara på ett yttre upprättande av det jordiska Jerusalem, utan den verkliga uppfyllelsen och räddningen för Jerusalems del, den är detta att en gräns sättes för överträdelsen, att synderna får en ände, missgärningen blir försonad, en evig rättfärdighet framhavd, och syn och profet beseglas, det vill säga det profetiska orden fullbordas, och slutligen en allra heligaste blir smord. Och så utvecklas detta ytterligare, och då får vi veta hur Messias kommer att avrättas. Och vi får veta att vad det yttre templet beträffar och Jerusalem, så kommer det att läggas i ruiner, precis så som det var oryggligt beslutet. Och som vi läser i till exempel Jesaja 10, vers 22 och 23. Domen går över det jordiska Jerusalem och det gammaltestamentliga gudsfolket. Men innan Jerusalem läggs i ruiner genom en anryckande förstes förstöring. Och vi vet ju att det var Titus som kom och fördärvade hela Jerusalem år 70 efter Kristus. Innan dess så har Messias genom sitt offer utfört och fullbordat räddningen. Nu menar då darbyisterna att efter Messias räddning och försoningsstöd i och med den 69:e veckan, så stannar klockan, så stannar tiden. Och så fortsätter inte tiden med att den 70:e veckan går in, utan enligt dispensationalisterna så kommer den 70:e veckan först efter bortryckandet. Då så ska det bli en vedermöda, den stora vedermödan ska då komma. Och den ska vara i 7 år. Och då ska antikrist härja. Och det är den 70:e veckan. Och det gör det att när det i den 27:e versen står, han skall med de många sluta ett starkt förbund för en vecka. Och för en halv vecka skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Då är det inte frågan om Messias som uppfyller den gammaltestamentliga offertjänsten. genom sitt slutgiltiga offer som aldrig sen ska upprepas på nytt. Utan han som ska med de många sluta ett starkt förbund, det är antikrist, säger man. Och detta gör han då under den sista veckan, eller under den 70:e veckan. Och den har inte kommit än. Men var har man fått detta ifrån, att plötsligt stannar klockan efter vecka 69? Och så blir det ett långt, långt uppehåll, och så fortsätter klockan igen. Ja, ingenstans ifrån. Inte från Guds ord, inte från den heliga skrift. Nej, det hänger samman med detta att man menar att det avgörande frälsningsprogrammet, det gäller bara judarna. Och det kristna, ett annat sekundärt gudsfolk som är där som en parentes. Och detta gudsfolks tid var inte inberäknat i Guds plan från början. Kristus hade räknat med att den 70:e veckan skulle komma direkt på den 69:e. Han hade räknat med att judarna inte skulle förkasta honom utan ta emot honom, och därmed skulle han på ett yttre jordiskt sätt uppfylla gamla testamentets löften. Men så blev han avvisad, och så måste programmet göras om. Och därmed finns det inga löften i gamla testamentet som passar in på det här nya programmet med en kristen församling. Och man säger att inte ett ord i gamla testamentet handlar om den nytestamentliga kyrkan och församlingen. Och man kan då säga, se till exempel på Jeremia 31:31, där det står: se, jag ska sluta ett nytt förbund med er. Ja, men där står det att det är med Juda hus och Israels hus. Det har inte med den kristna församlingen att göra. Och fast det nya testamentet självt så klart och tydligt tillämpar dessa ord på nya testamentet och den kristna kyrkan och församlingen, så hjälper det inte. Man upprepar ändå att inte ett ord i gamla testamentet är en profetia om den kristna församlingen. Utan alla profetierna syftar på det gammaltestamentliga gudsfolkets konkreta jordiska förverkligande, som ska ske först i och med och efter den 70:e årsveckan. Men först måste parentesen skaffas bort. Och därför väntar man på att bortryckandet ska äga rum, så att Gud kan fortsätta sin ursprungliga plan. Det är naturligtvis ganska märkligt att människor kan tro på detta. Människor som läser sitt nya testamente, människor som har lyssnat till profeten till aposteln Petrus till exempel, som står där och säger: nu går det i fullbordan, det som står hos profeten Joel. Eller aposteln Jakob vid apostlamötet i Jerusalem, som säger: nu går det i fullbordan vad profeten Amos har sagt om Davids fallna hydda som ska byggas upp igen. När nu hedningar blir omvända och förs in i Guds folket, så fullbordas det som står i Amos 9:e kapitel. Nej, säger darbisterna. Den fallna hyddan, Davids fallna hydda, har ännu inte upprättats. Det ska ske först när parentesen är slut. Eller när hela Matteus evangeliet gång på gång säger: för att det skulle fullbordas, så måste det ges en helt annorlunda tolkning. Så sätter man alltså ett stort gap, ett tidsmellanrum, mellan den 69:e och den 70:e veckan. Och hela detta tal om ett antikristligt rike i 7 år, andra säger 3,5 år, för det står ju här att mitt i veckan så ska det hända någonting. Och man menar då att när bortryckandet har ägt rum, då kommer antikrist att bli president i staten Israel. Och han kommer då att regera i 3,5 år, har en del tänkt. Det finns olika varianter här. Men i regel talar man om en 7-årsperiod här, eftersom en vecka är 7 dagar. Var har man fått det ifrån? En vedermöda i 7 år. Jo, det är just genom den här egendomliga tolkningen av texten. Någon annanstans i Bibeln finns ingenting om att det skulle komma en vedermöda just 7 år. Och Bibeln säger ju i övrigt att vedermödan, den är här hela tiden. Vi lever här under kors och plåga och lidande. Men vi har ändå på grund av Kristi gottgörelse frid med Gud. Vi är ändå lyckliga. Vi är ändå saliga om de så skulle söndersåga oss som de gjorde med en del under Makkabertiden. Så vi är ändå lyckliga och saliga. Vår själ lever redan nu med Kristus och regerar med honom. Om de dödar kroppen så kan de inte ta själen. Om min kropp ska väckas upp på den yttersta dagen. Nej, det är en vedermöda och det heter i Uppenbarelseboken att de som står inför tronen och inför lammet. Vilka är det och varifrån har det kommit? Dessa är de som kommer ur den stora bedrövelsen och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Men dispensationalisterna säger att de kristna kommer inte ur bedrövelsen. De rycks upp före bedrövelsen. Så de klarar sig undan. Och de som blir kvar får vara med om bedrövelsen, men de är inte kristna. Nu finns det en och annan som ju inte delar den här uppfattningen bland darbyisterna. Bland annat hade Darby en samfundsbroder som hette Benjamin Wills Newton. Och han kunde inte gå med på att det var bibliskt att dela upp Kristi återkomst i 2 avdelningar. En osynlig och 7 år senare en synlig. Han kunde inte heller acceptera att det var bibliskt att lära brudens hemliga bortryckande. När bruden ska ryckas upp på den yttersta dagen, och det är inte hemligt. Det står så tydligt i 1 Tess 4 kapitel att då dånar basunen, då hörs överängens ljud. Och det är samma dag som beskrivs på andra ställen när det talas om att det är en djungel, den blixt går över hela himlen. Och då kommer Kristus tillbaka med sina änglar i sin makts härlighet. Och då ska de troende få gå in i Herrens glädje. De rycks upp honom till mötes och de hälsas med orden: gå in, ni min faders välsignade, i det rike som är tillrätt åt er från världens grundläggning. Och om du och jag hinner att dö före den dagen behöver vi inte vara oroliga att vi inte ska få gå in både med kropp och själ i detta eviga rike, utan det står att vi ska väckas upp så att vi tillsammans med dem som då ännu lever och tror på honom hälsas och föres in i den eviga glädjen. Och alla de andra som inte har del i den första uppståndelsen, det vill säga inte är födda på nytt, vars själar inte lever med Kristus, som inte har blivit uppväckta genom evangelium från den andliga döden till det andliga livet, de drabbas då av den andra döden. De blir kvar och kastas i den evigt brinnande sjön. Det är den andra döden som vi läser i Uppenbarelseboken. Så handlar också det här bibelstället om 2 är ute på fältet. Maler på samma kvarn, en tas upp, en lämnas kvar. Just om detta att vi kan inte beräkna och säga nu händer det, nu kommer det. Utan den dagen kommer som en tjuv om natten. Och då ska det visa sig vilka då uppenbaras hjärtarna. Vilka som är troende och vilka som inte är det. Och den troende tas upp, tas emot. Den andra som står kanske vid samma kvarn lämnas kvar för att kastas tillsammans med djävulen i den evigt brinnande sjön. Det är alltså vad som händer på den yttersta dagen. Men Newtons opposition mot Darby, den kröntes inte med någon större framgång. Det var mycket intressantare med den här läran om the secret rapture, det hemliga uppryckandet eller bortryckandet. Och sen fick den här uppfattningen fotfäste hos många andra. I Sverige fanns det en världsmissionär som heter Fredrik Fransson som tog fasta på detta och gav ut en apokalyptisk bok som hette Himlauret. Och vi har haft i Sverige en person som heter Levi Petrus, som är känd även i Norge kanske. Och han drev samma sak. Vi hade inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen en teolog som heter Johan Hagner. Han drev samma sak. Och det har säkert funnits många sådana också här i Norge. Om inte förr så finns det många så nu. Inte bara Arild Edvardsen, inte Egil Edvardsen, utan Arild Edvardsen driver sådana här tankar, och det finns ju många andra. Och böcker som driver denna darbyism, de hittar vi inte hos skumma sekter på den yttersta vänsterkanten, utan det kan understå Luther förlag eller vad det heter, Lutherstiftelsens förlag och sådana saker. Så man blir ju, så Luther har kommit i ett märkligt sällskap. Det växte också fram en stor rörelse kring Moody i Amerika. Dwight L. Moody. Och Moody har ju ett stort Bible Institute i Chicago i våra dagar. Och jag vet åtminstone en av de ledande inom missionssambandet som var där i många år och forskade. Och det är klart att sådana här kontakter har gör att tankarna sprids. Och det är ju också vad som har hänt. Via Moody-rörelsen och Moody Bible Institute så sprids dispensationalismen lite överallt. Ja, jag ska inte närmare gå in, tror jag, nu på Levi Petrus och andra. Kanske kan säga kort också om Jehovas vittnen. Det kanske inte är så många här i auditoriet som tillhör Jehovas vittnen, så det är mera ofarligt att tala om dem. Men det visar sig att det är ingen större skillnad egentligen mellan det sätt att läsa Bibeln och tänka på som är typiskt inom Jehovas vittnen och det som är typiskt för darbyismen eller till och med för Bahai. På samma fria sätt för man fram olika spekulationer. Man tar sin utgångspunkt i något bibelord, men man lägger ut det mycket fritt och bygger sedan ut en hel lära som visar sig ha strida mot Bibeln i övrigt. Charles Taze Russell räknas ju som upphovsmannen till Jehovas vittnen. Han levde 1852-1916. Han var från början presbyterian, tillhörde den presbyterianska kyrkan. Han fick kontakt med milleriterna och deras spekulationer om det här med 1843-44. Det som också blev typiskt för en del inom den här rörelsen var ju att helvetet blev en orimlighet, ett evigt straff. För att man tänker sig ju detta, att först kommer ju eliten att ryckas upp och räddas, de verkligt kristna. Sen så kommer då ett antikristiskt rike på 7 år. Men sen kommer ett tusenårsrike och då får man en andra chans. Och då blir det en missionstid som gör att all mission som vi dittills har drivit, den är ingenting. Det går inte ens att jämföra på samma dag. Då kommer i stort sett alla att bli omvända. Och det är klart att, hur blir det då med en evig fördömelse och förtappelse om till slut alla blir omvända? För Russell blev det självklart att något brinnande helvete kan vi inte räkna med. Utan är det några som inte låter sig omvändas under tusenårsriket, då kommer de att tillintetgöras, totalt slaktas, och sen existerar de inte mer. Men Russell kom likväl efterhand att förkasta tanken på brudens hastiga uppryckande till himmelen. Han kom att gå sina egna vägar. Och så kom man på tanken att Jesus kom tillbaka osynligt på något sätt 1874. Sen justeras det till att han kommer 1914. Och då 1914 ska tusenårsriket börja. Och det var ju därmed en chock då man började med kanonerna Och det blev en stort elände, stor olycka här på jorden just 1914 genom att första världskriget bröt ut då. Russell, han menar också att man kan få en andra chans, och det är då främst under tusenårsriket. Man kan också avgöra sig för Gud efter döden. Men som sagt, tusenårsriket kom inte 1914, och då gäller det ju att omtolka. Russell själv garderar sig till en del i tid, men det blir andra som hjälper honom med en omtolkning så att han alltjämt kan gälla för att vara en auktoritet. Det som är betecknande för bland annat Jehovas vittnen, det är att man kan och skall enligt deras mening läsa nyhetssidorna i dagstidningarna och Bibeln parallellt. Och det är ju ganska typiskt även i vår tid. Det finns många tidningar som heter Ordet och Israel eller någonting sånt där. Och där så har man då Bibeln här, och så läser man om Sadat, och så läste man om Kissinger, så läste man om Camp David, och så läste man om bråk i Libanon, och så såg man, ja, det var det och det var det. Och så justerar man om tolkningen lite nu och då. I en av dessa tidningar så stod det att nu ska Israel bomba Aswandammen. Därför att annars så stämmer det inte med Jesaja 19. Och så bombades inte Aswandammen. Och då så berodde det på att klockan hade stannat, och det skulle så småningom ändå bli på något sätt så att det stämmer. Men här vill jag bara beröra den här principen att man läser in världshändelserna, nyhetssidornas uppgifter i texterna, och dessa nyhetssidors uppgifter blir nyckeln till tolkningen. Man låter alltså inte texten själv tala. Det är inte så att man tränger in i texten för att se efter vad menar profeten, vad säger han, vad använder han för ord och uttryck, när har han talat detta, vad vet vi om hans samtid, vad kan han ha menat när han brukar det uttrycket eller det namnet. Nej, man läser till exempel om Gog och Magog i Hesekiel 38-39, och så placerar man in tydningen efter det som man tycker stämmer med senaste nytt. Och så säger man Magog, ja, det låter ju nästan som Moskva, så det är Moskva. Och Gog kommer jag inte ihåg vad det låter som, men det är också någonting. Och sen har man olika lösningar. Här i Biblikum finns det redovisat för hur man har tänkt sig det här på olika sätt. En sak som är ganska typisk är att man menar att det här med EG, ni säger någonting annat här, gemensamma marknad, fällesmarknaden, EF, det är också någonting som vi kan läsa om i Bibeln, nämligen i Daniel 2 och Daniel 7. Vi kan läsa om en staty med 10 hår, eller om ett fjärde djur med 10 horn. Och här har vi detta tiostatsförbund som vi får genom EF. Och man räknar med att nu ska det romerska riket återuppstå, ett nytt imperium romanum, Rom ska bli centrum. Och så spekulerar man kring sådana här frågor. Hal Lindsey vill jag säga ett par ord om. Hans namn är bekant för en del. Han har skrivit en mycket smart bok som heter The Late Great Planet Earth. Den är översatt till svenska, Vart är mänskligheten på väg? Antar att den är översatt till norska. Det vore mycket egendomligt annars. Men som tur är läser ni kanske inte de där böckerna. Men någon som vet vad den heter på norska. Den har i varje fall i sin engelska upplaga kommit ut i 9 500 000 exemplar. Det är en sån här bok som verkligen kliar i öronen. Det är en sån här spännande sak när man sitter i jetplanet och bara någon enstaka flygvärdinna och någon andra pilot är kvar. Och mycket dramatiska ting kommer att hända. Ja, han driver detsamma som vi nyss har sagt här om Darbyismen. Och han gör det lite extra spännande genom att plocka in dagstidningarnas senaste nytt in i sitt schema. Och han har en hel tabell vad som ska hända. Och han lär också, liksom många andra, till exempel Levi Petrus och så, att templet ska byggas upp igen. Offrena ska sättas igång igen i Jerusalem. Skuggorna ska bli kroppen igen. Något alldeles ofattbart hur man kan lära någonting sådant mot bakgrund av den bibliska undervisningen. Men det står ju i Gamla testamentet om templet. Och templet som ska återuppbygga. Men man är totalt oförmögen att se fullbordan. Som är mycket större än skuggorna. Kristus är templet. Jesus sa själv, jag ska bryta ner det här på 3 dagar, bygga upp det igen. På 3:e dagen stod han upp. Och alla som tror på honom tillhör detta tempel, är levande stenar i detta tempel. I detta tempel behöver vi inte offra bockar och kalvars blod igen. Men likväl tänker man att visst så ska det byggas upp. Det gamla teokratin ska återupprättas på något sätt. Herr Lindsay säger judarnas tempel ska byggas upp på dess gamla plats där nu klippmoskén ligger. Det är sådana här tankar som ligger bakom mycket Israelsvärmeri i vår tid. Jag hörde på ett band igår kväll lite grann av där det var någon, vet inte vad han hette, som ropade ut: vi måste investera i Israel! Och talade om den dom som ska drabba Norge och mycket annat. Nu ska vi satsa våra oljepengar i Israel och bygga upp teokratin i det heliga landet igen. Lindsay talar också om 10-statsförbundet i Europa. Och han talar om att det 144 000 det är judar som blir omvända när tusenårsriket bryter in. Och dessa 144 000 kallar han för judiska Billy Graham-förkunnare som släpps lösa på denna jord. Och då förstår ju alla att det blir en massväckelse. Om redan en Billy Graham-förkunnare har stor framgång med avgörelserna, så hur stor framgång ska de inte 144 000 ha? Samtidigt som man har Jesus Kristus själv som president i Jerusalem. Genom den karismatiska rörelsen så har Lindsays och darbyismens idéer spritts vid omkring, fått en väldig skjuts framåt. Inom den karismatiska rörelsen så anammar man exakt det här schemat. Man talar ofta om brudens plötsliga bortryckande och hoppas på ett jordiskt lyckorike, karismatiskt fulländat rike här på jorden. Och det är väl mot den bakgrunden också som en sådan som till exempel Arild Edvardsen driver såna här saker. Ja, låt oss nu gå lite mera till bibeltexterna och framhålla några saker mot bakgrund av de här spekulationerna. För det första så måste vi stryka under att Bibeln lär inte att det finns 2 olika Guds folk. Bibeln lär inte att Gud har 2 olika program, 2 olika vägar mot himmelen. Finns bara en enda väg till himmelen. Har så varit och kommer så att vara i all evighet. Inte ens under gamla förbundets tid var det på det viset att man blev salig genom härkomst, genom den naturliga födelsen. Det sägs ibland att under gamla förbundets tid så gällde lagens väg. Under nya paktens tid så gäller evangeliets väg. Men det är inte sant. Också under gamla paktens tid gäller samma evangelium. Löftet, det är genom löftet som man får liv. Förebilden är ju Isak som är löftets son. Och det livet kommer vidare genom löftet och löftets son. Det är inte Hagars Ismael som ger livet. Det finns alltså inte 2 olika gudsfolk. Ja, men vi har ju judar eller israeliter och vi har ju hedna folk. Ja, det är sant. Men likväl finns det bara ett enda Guds folk. Och vilka tillhör Guds folket? Jo, det är de som tror på löftet. Under gamla pakten och under nya pakten. Under gamla pakten var det många som inte trodde, som förkastade barmhärtigheten från Gud och nåden. Fanns ju ingen annan räddning för en syndare under gamla pakten heller än Guds nåd, Guds förlossning, Guds räddning. Fanns ingen annan räddning. Och då fanns det många som föraktade och förkastade och bespottade. Och de tillhör inte Guds folk. Även om de säger vi har Abraham till vår fader, så måste Jesus säga nej, ni har djävulen till er fader. Han visste ju mycket väl att de hade Abraham till sin fader i biologisk mening. Men likväl var Abraham inte deras fader. Och aposteln säger ju att det är de som har Abrahams tro, som likt Abraham litar på löftet. Det är de som är Abrahams barn. Och så är det alltid. Och fastän detta nu sägs om och om igen på så många ställen i skriften, så har man alltså fört fram tanken på nej, man kan vara Guds folk även om man förkastar löftet. Man är Guds folk automatiskt genom härkomst och naturlig födelse. Gång på gång så säger skriften, det är de som tror löftet som är Abrahams sanna barn. I Romarbrevet har vi en rad ställen som påpekar detta. Vad som menas med Israel, det får vi veta i 9:e kapitlet, vers 6 till och med 9. Och vad som menas med omskurna och judar får vi veta i 2:a kapitlet, 28:e och 29:e vers. Den är icke jude som är det utvärtes motto, inte heller är det omskärelse som sker utvärtes på köttet. Den är jude som är det till invärtes motto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i anden och icke i kraft av bokstaven, och han har sin berömmelse icke från människor utan från Gud. I Galaterbrevet talar aposteln om det här på många ställen. I 3:e kapitlet till exempel heter det, så må ni nu veta att det som låter det bero på tro, det är Abrahams barn. Och så kommer det en bevisning för denna lära genom en rad citat från gamla testamentet. Och så upprepas samma sak igen. Alla ni är Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt, säg Kristus, här är icke jude eller grek, träl eller fri, man och kvinna, alla är ni en i Kristus Jesus. Hör ni nu Kristus till, så är ni därmed också Abrahams säd, arvingar enligt löftet. De som tror på Kristus är alltså Abrahams säd. Paulus kan säga i Romarbrevet att de är inympade i det äkta olivträdet. Vi ska säga att vi som tror, vi är sanna judar. Vi är Abrahams säd genom tron. Vi är inympade i det sanna gudsfolket som består av folk från alla stammar, folk och tungomål. Och det är också så, säger aposteln, att judar som nu till större delen förkastar Kristus kan återigen inympas i sitt eget träd, nämligen om de kommer till tro. Och nu vill jag uppenbara för er den hemligheten att det kommer judar till tro så länge hedningarnas tider varar. Det kommer judar till tro även nu, fastän det ser så mörkt ut. Och på Paulus tid, när så många judar förföljde Kristus och hans församling. Ni får inte mena att alla judar är förstockade. Nej, ni ska känna till detta, att förstockelsen har drabbat en del av Israel och ska fortsätta så. Förstockelsen finns där, men den är inte total. Och så länge hedningarnas tider varar, så länge finns det också hopp för judar och evangelium ska predikas för judar. Gud har också en kvarleva av nåd från detta folk. Och därför så ska judafolket inte utrotas. Judafolket ska finnas kvar och på ett underligt sätt så kommer det att finnas kvar ändå fram till den yttersta dagen. Och skälet till det är inte att Gud vill upprätta något särskilt tusenårsrike med staten Israel. Utan skälet är detta att han ska också plocka in sina utvalda från judafolket. Varenda en, alla de utvalda ska inbärgas. Och det pågår fram till den yttersta dagen när alla hedningar som ska in har kommit in. När hedningarnas fulltalighet är inne, ja då är också hela Israel frälst. Som det står i Romarbrevet 11:26. Då har också alla de utkorade, hela kvarlevan från Israel kommit in. Och hedningarnas tider och tiden fram från Kristi ankomst till den yttersta dagen, det är samma tid. Många tror ju detta att hedningarnas tider går dit fram och sen så kommer det en sjuårig vedermöda och sen kommer det tusenårsrike eller sen kommer judarnas tider. Nej, först har vi, om vi så vill, judarnas tider eller gamla paktens tid. Därefter kommer löftets tid. Då löftet om att folkslagen ska strömma in och strömma till Sion och inympas och tas in i Guds folket. Då kommer den tiden. Det som också profeten Jesaja säger i sitt 42 och 49 kapitel. Gud säger till honom, det blir för lite för dig, du Jakob, att vara en tjänare bara för det egna. Utan du ska också bli ett ljus och en tjänare för alla folkslag. Och så ska folkslagen, hedningarna, också inbärgas. Och det heter ju i Matteus 24 att när evangelium har gått ut till folkslagen, då, därefter, då ska änden komma. Det heter, detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla hedna folk. Och sedan ska änden komma. Det vill säga, när hedningarnas tider är slut, då är änden inne, då kommer änden. Vi har ju också uttrycket om hedningarna och dess förtrampande av Jerusalem i Lukas 21. Där står det ju att Jerusalem ska bli förtrampat. Lukas 21:24b. Jerusalem ska bliva förtrampat av hedningarna till dess att hedningarnas tider är fullbordade. Och då har många tänkt, ja, därefter kommer sen en ny tid. En del har menat att hedningarnas tider, de fullbordades i och med att staten Israel lyckades erövra östra delen av Jerusalem genom sexdagarskriget 1967. Då tog hedningarnas tider slut. Men med hedningarnas tider menar ju Bibeln den tid då inte Gud längre säger, gå inte till hedningarna, utan gå bara till det förlorade fåren av Israels hus. Det är istället en tid då det säger, gå ut till alla folk och gör alla folk till mina lärjungar. Döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Lärande dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se jag med er alla dagar in till tidens eller världens ände. Det är hedningarnas tider. Och Jerusalem ska vara förtrampat av hedningarna hela tiden fram till den yttersta dagen. Det vill säga Jerusalem, den gammaltestamentliga paktens gudstjänst med dess tempel och förordningar. Det kommer vara förtrampat och borta, ska inte upprättas igen någon gång. Utan hela tiden, så länge hedningarnas tider varar, så ska Jerusalem vara förtrampat av hedningarna. Det ska inte upprättas igen. Jag kanske ska nämna här det som jag tror står någonstans i Biblikum. Kom inte ihåg nu riktigt vad det var, en uppfattning om hedningarnas tider, nämligen att de tog slut när Jerusalems Israels första president, staten Israels första president, Chaim Weizmann, klippte av ett band som hade spänts upp, som man brukar göra när man ska inviga någonting, och när man flyttade parlamentet, var det väl, till Jerusalem. Då var det någon journalist som frågade vad det här betydde, och han sa att det var hedningarnas tider som nu tog slut. Jo, jag hittade det här på sidan 19. När Israels regering flyttade till Jerusalem, då upphörde hedningarnas tider. Då klippte nämligen president Chaim Weizmann av ett snöre som var spänt över vägen. Vad var det presidenten klippte av, frågade en närvarande israelisk journalist. Hedningarnas tider, svarade presidenten. Ja, såna här uppfattningar finns ju inom sionismen. Sionismen är ju en form av politik, den är inte förbjuden. Vi behöver inte bekämpa den, men det är inte detsamma som kristendom eller biblisk tro. Utan det finns olika politiska uppfattningar. Och denna politiska uppfattning som man kallar för sionismen går ju bland annat ut på detta att man använder sig av gamla testamentet på ett kötsligt sätt för att styrka sin egen nation. Och för att mena att vi har speciella privilegier och rättigheter framför andra folk. Det är en skillnad mellan oss och andra, och vi har en alldeles speciell rätt. Och då så tolkar man utifrån Bibeln på det här sättet. Men det gör ju också darbyisterna, de tolkar på samma vis. Och det här citatet som jag nu nämnde om, det står i en kristen bok som har publicerats. Som ett exempel på hur man bör se på saken. Många kanske väntar att jag nu ska säga något om vad Bibeln säger om tusenårsriket i Uppenbarelseboken. Och det ska jag försöka göra. Men jag ser att jag hinner det inte på den här timmen. Utan nästa timme så ska vi tala lite grann om Uppenbarelseboken 20. Och då ska vi också gå in lite grann på Ole Hallesby. Och en del andra mera närliggande lärare. Och se hur deras undervisning stämmer med Guds ord. Då får vi stanna här.